Hej och välkomna till What's Next in New Media. Jag heter Kristin Heinonen.
Och jag är Thomas Wenström.
Och idag så ska vi bland annat snacka om Aktuellts öppen redaktion. Vi ska prata om ful sökordsoptimering och Aftonbladets planer på att dela sina intäkter med bloggare.
Och i panelen idag så har vi Olle Lidbom, bloggare på Vassa Äggen.
Tjena, tjena. Direkt från Vasastan.
Direkt från Vasastan i Stockholm. Du har nyligen startat ett analysbrev. Hur går det?
Det går bra. Jag brukar inte prata så mycket om hur många prenumeranter jag har. Men jag har inte marknadsfört det så hårt. Och jag har nästan alla chefer på medieföretag i Sverige. Så att, ja, men jag är rätt nöjd. Men det finns mycket kvar att göra förstås.
Vad skriver du om?
Jag skriver om printmedier och trender och omvärldshändelser som berör printmedier. Och tittar lite grann på hur de rör sig bort från print mot webb och rörlig bild till exempel.
Och med oss också ytterligare en, vad säger man, debutant i panelen, Fredrik Nygren. Du är webbutvecklare på Gota Media. Hej!
Ja, hej hej, det är riktigt. Jag är med från Kalmar.
Vad gör du i ditt jobb?
Jag utvecklar Gota Medias webbplatser i första hand. Men jag jobbar även en hel del med integration med de tekniska system som vi har på tidningen. Både gentemot våra webbplatser men även så att säga rent interna system också.
Du kan väl säga kort för den som inte vet vilka tidningar är det som ingår i Gota Media?
Det är Barometern och Oskarshamnstidningen i Kalmar län och sen har vi Smålandsposten i Växjö. Sen har vi Blekinge läns tidning i Karlskrona och sen har vi Borås tidning i Borås. Sen har vi ytterligare ett antal mindre fådagarstidningar också i koncernen.
Och också i panelen Fredrik Wass, redaktör på Internet World.
Hallå, hallå.
Hur var det att göra topp 100-listan över Sveriges bästa webbplatser?
Oh, det var jättesvårt och jättejobbigt och ett arbete som har pågått under väldigt lång tid. Det är väl ungefär det jag kan säga.
Har du fått mycket skit?
Jag har inte fått så mycket skit, men det är klart att det har kommit många åsikter och synpunkter på listan. Och frågan är om alltså det går ju aldrig att göra en sån lista rättvis, utan det handlar ju mycket om att lyfta fram bra exempel på sajter och vi har ju en massa kriterier vi går efter, så att det är ju, finns olika aspekter av det där. Men nej, det är spännande. Det är spännande att se vem som vinner sen också.
När får man veta det?
När är det då? 4 december tror jag, så lanserar vi den totalvinnaren och vinnaren i varje kategori.
Första ämnet för panelen idag är en grej som jag tycker är riktigt kul. Nämligen att Aktuellt har bestämt sig för att släppa in tittarna på redaktionen. På svt.se/aktuellt så kan man i en slags videoblogg följa redaktionsmöten och så kan man se hur journalisterna tänker och jobbar inför sändning. Och bland annat kan man då konstatera att Elisabeth Höglund har exakt lika stort hår i verkligheten som hon har på tv. Jag undrar lite, Fredrik Wass, vad tycker du om den här idén med öppen redaktion?
Jag tycker att det är en bra idé. En tanke, så, eller det är någonting som på Internet World när jag jobbade där fast så hade vi våra Jaiku-flöden där vi berättade om vad vi gjorde hela dagarna. Det ligger fortfarande på sajten då där redaktionsmedlemmarna finns med. Det är också ett sätt att lyfta fram redaktionens vardag på något sätt. Risken är ju att om man nu ska vara negativ, och det brukar inte jag vilja, men det kan ju vara i det här fallet, så risken är att det blir någon slags låtsas-transparens där. Liksom att det blir ju naturligtvis en friserad bild av verkligheten som vi får se då som tittare, men jag tycker att det är helt klart ett steg i rätt riktning för att liksom få tittarna att förstå tankar bakom och sådär. Men det, är liksom, det krävs ju en del av genomförandet för att det ska bli bra.
Jag tänkte på, för jag läste på någon blogg, jag tror, ja, bloggen heter Departementet. Det är några som jobbar nära Maud Olofsson som skriver den bloggen. I alla fall, de kommenterar det här initiativet och de skrev att det blev mer som en slags trailer inför kvällens sändning. Där de nästan berättade vad de skulle ta upp, men de kunde inte riktigt säga allt för att Stig Fredriksson eller Mats Knutsson hade ett stort skop på gång och man kunde inte berätta vad det var. Så man fick liksom aldrig riktigt komma in på skinnet.
Ja, de kan ju aldrig avslöja sina skop. Liksom. Det skulle de ju aldrig göra och det blir liksom, det kanske blir lite begränsat på det sättet. Att då kanske man inte ska höra dem prata om nyheterna. Då kanske man vill höra helt andra saker om det är så att de ändå inte kan avslöja någonting. Då kanske man ska tränga ännu djupare eller lyfta andra aspekter. Men jag tycker ändå att det är en bra grej.
Ja, men jag tycker också att idén är ju klockren och framförallt eftersom ingen kan se skillnad på Rapport och Aktuellt. så är det här ett jättebra sätt att, ja men det här, nu vet man, okej, Aktuellt är de där som håller på med videoblogg. Men det som jag tycker är så slående, det är ju att det är så ofantligt tråkigt att titta på. För att det är bara, det är egentligen en radio, det är en podcast med rörlig bild. Folk sitter och tittar rakt in i tv-kameran och säger saker som de lika gärna kunde ha sagt på en ljudfil eller skrivit ner i ord. Så att, ja, men det ger ju inte särskilt, det är ju inte särskilt tv-mässigt, så är det ju väldigt låg nivå. Men, ja, men som så här positioneringsverktyg tycker jag att det är bra. Sen så har vi fått rätt mycket genomslag i bloggosfären där de också vill synas förstås.
Olle trycker på en intressant sak just där, att man kan ju fråga sig om det är ett redaktionellt projekt eller om det är så att säga en marknadsinsats av något slag. Det behöver ju inte vara fel om det är marknadsinsats i sig, men marknadsföringen kring det hela har ju varit lite att man ska få verkligen se hur man jobbar på Aktuellt. Och jag vet inte om man når riktigt dit egentligen. Det är ju fortfarande, som Fredrik också var inne på, det är ju, vi får ju fortfarande bara se de klippen som Aktuellt väljer ut. Så att...
Frågan om alla redaktionella projekt är marknadsinsatser.
Ja, så kan man ju se.
Jag tänkte också på, jag vet inte om det är någon som läste den här Business Week-artikeln förra veckan om alla amatörvideor, att det är så lätt att göra bara rörlig bild, och det ställer högre krav på de som jobbar professionellt med det rörliga mediet, att deras grejer måste vara av betydligt högre kvalitet än alla YouTube-grejer. Och där tycker jag Aktuellt har misslyckats. Det är lika dåligt som om jag skulle gå ut med en mobiltelefonkamera och filma på mitt kontor och lägga upp det. Jag saknar helt enkelt alltså Aktuellts hantverksmässighet. Den syns inte, tycker jag, på Aktuellt-bloggen.
Och sen känns det ju inte, alltså man har ju inte riktigt tagit webben på fullt allvar heller. Jag kikade på ett klipp där Mats Knutsson sitter hemlighetsfullt och säger att han har en jätteintressant granskning om Riksrevisionen, och i nästa andetag så säger han att han inte kan berätta om det innan sändningen klockan 21, och då känns det som att, ja, här sitter han och räcker fingret och tittarna ungefär, webbtittarna, och säger att jag har vet någonting som inte ni vet och jag bestämmer när ni får veta. Det känns inte riktigt webbmässigt.
En sak som jag tyckte var kul när de lanserade det här, det var att SVT faktiskt har registrerat www.aktuellt.se. Det känns väldigt proaktivt, för det måste de gjort för väldigt länge sedan för att lägga labbarna på den godbiten.
Men de har aldrig använt det till något?
Först nu. Om man går in på aktuellt.se så blir man redirektad till svt.se.
En diskussion som du och jag, Kristin, hade, det var om tv verkligen, eller video verkligen är rätt medium, och det är lite vad du också pratade om, Olle, för att förmedla vad som händer på redaktionen.
Ja, precis. Alltså, tror ni att det finns något annat sätt som skulle funka bättre för att dokumentera ett nyhetsarbete på en redaktion?
Men frågan är om man behöver dokumentera nyhetsarbetet. Är det verkligen det som man... Som
är inte sändningen dokumentationen av nyhetsarbetet?
Ja, men nyhetsarbetet är ju väldigt ofta väldigt mycket diskussioner och lösa hugskott och sådär. Det som man skulle vilja ha mer, det är kanske de här principiella diskussionerna om namnpubliceringar eller nyhetsvärderingar. Och de har de ju tagit bort, det jag har tittat i alla fall på Aktuellt.
Det stämmer inte riktigt. Jag tittade på nästan alla inslag igår. Och ni var inne lite på det här innan då med, alltså, kvaliteten på grejerna som man lägger ut. Men då fanns det ju då dels fanns det, som kunde vara riktigt intressant. De diskuterade om man skulle namnpublicera namnet på den här bombhotade åklagaren och vad det innebar för nyheten och vilken typ av rapportering man kunde göra. Och sen så har vi ett annat klipp då där Elisabeth Höglund står och berättar att hur hon snodde en redigeringstid från någon, och så står det någon tjej bakom en Konsumkassa och tittar rakt ut i luften lite håglöst. Och då fick jag lite The Office-vibbar just på det klippet. Och då undrar jag lite vad ni tänker. Kan det påverka trovärdigheten också, så att säga, om man får följa de här lite som dokusåpafigurer, eller skapar det närhet?
Jag tror att det skapar närhet att förstå på något sätt produktionens villkor. Det är ett bra sätt att, ja, liksom att förstå innehållet i nyhetssändningarna. Att om du förstår liksom hur vardagen eller hur produktionens villkor ser ut för de människor som gör nyhetssändningen eller nyhetsinslagen, så kanske man har lättare att förstå liksom varför väljs saker bort, hur sker granskningen, hur liksom sker urvalet. Liksom. Jag tror att man vet man mer om den processen bakom så är det bara bra. Så det är, egentligen kanske man ska fokusera mer på de där snorredigeringstid-klippen liksom, snarare än de etiska diskussionerna. Jag vet inte. Det är, liksom, det är klart att de är intressanta de också. Men...
Och sen är ju Elisabeth Höglund har ju redan gjort sig själv lite grann till en docusåpa, eller en karaktär i alla fall. Så att hon har ju inte så jättemycket att förlora på det.
Jag tyckte andra saker som jag tänkte på när jag tittade på videobitar från igår som jag tyckte var rätt kul, det var när Stig Fredriksson hade gjort sin första chatt någonsin. Så de filmade honom efteråt där han berättade hur det gick och han var väldigt imponerad över hur intelligenta frågor han fick från de som chattade med honom.
Jag var lite förvånad över det också.
Ja, han var lite förvånad över att internetvärlden kunde bidra med kvalificerade frågor. Och sen kan man också se när man tittar på några stycken att de olika platser som de sitter i redaktionsrummet, Stig Fredriksson har en egen stol i ett hörn och det sitter aldrig någon jämte honom. Så det är alltid ett mellanrum och sen sitter resten.
Och sen så kommer David Brent in, eller? Det låter ju mer som ett Office-avsnitt faktiskt än Sveriges mest trovärdiga nyhetsredaktion.
På något sätt skapar ju ändå relationer till de här människorna som vi ser ju inte dem i de här rollerna normalt sett. Så, och relationen ger väl trogna tittare och lyssnare och läsare och vad det nu kan vara. Så att på det viset är det nog inte så tokigt.
Ska vi köra vidare på nästa ämne? Så här är det att jag letade efter en Doris Lessing-artikel som jag hade läst i DN. Så då googlar jag såklart på DN och Doris Lessing. Och vad dyker upp då om inte en Google-annons från Svenska Dagbladet som hänvisade glatt till deras Doris Lessing-artiklar istället. Nu hann inte jag ta en skärmdump på det här tyvärr, för nu verkar det som att svenskans försök att dra trafik med Google-annonser är över. Men Fredrik Nygren, vad säger du om den här idén att dra trafik till tidningsartiklar med hjälp av Google-annonser?
Jag säger väl ungefär som Fylking, äntligen. Alltså det är ju... Alltså det är ganska förvånande att så få svenska tidningshus eller mediehus nyttjar nätannonseringen fortfarande. Det är ganska sällan som du säger, du försökte hitta den där annonsen en gång till men det gick inte. Alltså man ser ju dagligen i papperstidningarna att tidningarna gör reklam för sin egen webb i stora blaffiga annonser, men på sin egen sajt är det ganska tunt och framförallt på andra sajter är det få tidningar som marknadsför sig. Så sen samtidigt så försöker tidningshusen då övertyga sina reklamköpare om att det är viktigt att synas på nätet och sådär, men ändå finns man inte där själva och det sänder en konstig signal att man liksom inte riktigt tror på sin produkt eller någonting.
Hur gör ni på Gota Media?
Vi är jättedåliga på det där, vi också faktiskt. Vi kommer att titta lite mer just på Google-annonser då, men jag skulle vilja titta lite mer brett på marknadsföring på nätet för våra egna produkter. Vi är väldigt dåliga där i dagsläget, precis som många andra tidningshus.
Finns det exempel från utlandet?
Jag läste igår här från Norge, Allers förlag. De köper ju jättemycket trafik från Världens Gang till sina magasin och 100 000 unika besökare i veckan köper de via annonser på andra webbplatser. Så att, det är ju på gång helt klart. Och det är ju ett sätt att komma ifrån Googles totala dominans förstås. Att köpa sig förbi sökordsoptimeringen och försöka hitta andra sätt att bygga upplaga på webben.
Det känns ju som att tidningarna sitter på oerhört mycket tungt och djupt material som alltså de kan få fram på det här sättet mycket bättre. Alltså det är verkligen så här, det förvånar mig som, jag är inte jätteny i tidningsbranschen sådär, men just att jämfört med, om nu till exempel bloggar hamnar bra, man brukar ju säga att bloggar hamnar bra i Google, liksom hamnar på topp liksom, men det djupa materialet eller det undersökande artiklarna finns ju oftast i tidningarna. Det är de som har lite tyngre grejer och det känns som att det här är ju helt klart rätt väg att gå.
Ja, det är en ganska smart idé, eller hur? Att lägga Google-annonser för att hamna lite högre.
Och billigt. Alltså Doris Lessing kan ju inte vara så jättedyrt att köpa.
Nej. Doris Lessing på rea.
På samma tema som sökordsoptimering, eller kanske snarare ska vi kalla det ful sökordsoptimering, Fredrik Nygren. Du har skrivit en rad blogginlägg om företaget Hermesius sökordsoptimeringsprodukter som flera landsortstidningar i Sverige använder sig av. Och du är rätt skeptisk.
Ja, alltså det började väl egentligen i våras, tidigt i våras. Vi såg ju på den lokala marknaden i Kalmar där vi har två större lokaltidningar då, Östra Småland och sen Barometern då, att helt plötsligt susade då den lilla tidningen om den stora tidningen bara på några veckor. Och då började vi ju förstås fundera över vad det handlade om. Vi publicerar ju mycket mera nyheter och mera innehåll än vad de gör, så det kändes lite märkligt. Men det visade sig då att de använde sig av en sökmotoroptimeringsteknik som kommer från Hermesius. Och den går ju egentligen ut på att man samlar ihop sina artiklar och bygger, vad ska man säga, skuggarkiv av de här artiklarna där det finns massvis med nyckelord och länkar, så att det blir ett, ja, det blir länkar runt helt enkelt. Och de här skuggarkiven, de är bara åtkomliga i princip från en sökmotor då, företrädesvis Google då. Du kan alltså inte nå skuggarkiven via deras ordinarie sajt. Och det här gjorde ju då, eller gör ju då, att Google kastade in egentligen oförtjänt mycket folk till deras sajt. Och efter de här skriverierna då i våras så, ja, verkar det faktiskt som Google har skruvat någonstans. För att helt plötsligt så ramlade de här tidningarna som använder den här tekniken då ner ungefär 50% i antal unika besökare. Och ja, de har inte återhämtat sig ännu efter den smällen. Så att någonting hände med Google där uppenbarligen.
Men vad är problemet egentligen då? För sökordsoptimering är ju hett och alla jobbar med det.
Problemet är ju liksom Googles riktlinjer till exempel. Där säger man ju att man bygger inga sidor för andra än människor. Om man börjar bygga sidor som bara är riktade för sökmotorer, då är man ute på hal is helt enkelt. Så att det är väl det som är problemet. Dessutom så är det ju många man lurar genom att göra på det här viset. Dels lurar man ju de lokala annonsköparna då, som får massvis med annonsvisningar för kunder som förmodligen är helt ointressanta. Alltså, jobbar man på en lokaltidningsmarknad så kanske man har en liten matthandlare i stan som ska sälja några mattor billigt över en helg eller någonting. Och då är man inte så intresserad av att visa den annonsen för någon som sitter i USA eller kanske för den delen bara Göteborg.
Det som är, tycker jag, det sämsta med Hermesius är ju just att relevansen på träffarna blir väldigt låg. Och man kunde få Dalarnas tidning och Dalademokrater var det väl som använde där i Dalarna. De var ju, kom ju alltid högt upp om man sökte på så här hundkoja eller vattenberedare. Alltså det blir ju helt irrelevant för den som sitter och söker, så att på det sättet så är det inte särskilt bra. Det förstör det som Google är bra på, att leverera relevanta träffar.
Du skrev, Fredrik Nygren, i ett blogginlägg nyligen att Östra Småland är större än Aftonbladet.
Ja, det är lite, ja, det är nästan komiskt faktiskt. Alltså Östra Småland då, som har, ja, har de ungefär 20 000 unika besökare i veckan, är då alltså, om man räknar antalet sidor som Google har indexerade, så har de ungefär 1 miljon sidor indexerade hos Google, medan Aftonbladet har knappt 200 000. Och då ska man ju komma ihåg att på Östra Småland har de i princip en, kanske två personer som jobbar med webb dagligen dedikerat. Aftonbladet, jag vet inte, men de har väl närmare 100 pers eller någonting på aftonbladet.se som jobbar dedikerat webb, så att det blir väldigt konstigt.
Så alla verkar vara ganska överens om att det här är oetiskt, förutom just de tidningarna som använder sig av tekniken.
Ja, alltså det är tekniken, de får ju mer trafik. Så det är klart att de gillar det.
Men vi pratade om det, Fredrik, innan vi började spela in. Vissa tidningar fortsätter ju anlita Hermesius och någon har slutat.
Ja, egentligen är det väl bara en tidning vi har kunnat se som har kopplat ner den här verksamheten, och det är ju Uppsala Nya Tidning som faktiskt var ganska snabba också på att ta till sig av kritiken och stänga ner det här. Men det är fortfarande nästan ett tiotal dagstidningar som fortfarande tuffar vidare, och egentligen förstår jag inte varför, därför att effekten av det, den har ju försvunnit. Och om det inte är någon effekt med tekniken, då finns det ju verkligen ingen anledning att ha den kvar egentligen.
Aftonbladet har gett oss en liten teaser om att de nu har hittat en modell för hur de ska dela annonsintäkter med sina bloggare på Läsarbladet. Olle Lidbom, vad tänker du om det här? Är det rätt tänkt att dela med sig av kakan, så att säga?
Ja, ifall man gör det på ett mer genomtänkt sätt än vad Metro försökte göra. För det var ju, ja,
där blir ju lite
PR-fiasko i alla fall.
Vad var det som hände där?
Nej, det var väl det första som hände var att det var för många som ville blogga, så att de var tvungna att stänga. Och sen så hade de ju ganska hårda regler då för vad man fick blogga om för att man skulle få del av de där pengarna. Så att, resultatet blev ju inte att det var bloggare som flyttade dit sina bloggar och tjänade pengar, utan resultatet var att några tjänade pengar, men att resten av bloggosfären tyckte att Metro-projektet var ett billigt sätt att köpa innehåll.
Hur ska Aftonbladet undvika att hamna i den situationen då?
De får väl helt enkelt lära sig vad Metro gjorde fel och fundera mer på hur reagerar resten av bloggvärlden. För att det är ändå där som både läsarna och producenterna finns till materialet. Men det är väl helt sett, alltså rent principiellt så tycker jag väl att det är väl toppen ifall en populär bloggare kan få utdelning av sig, som har tid och råd att avsätta mer tid till att producera bloggposter.
Det handlar väldigt mycket om hur de kommunicerar liksom upplägget. Det kände jag i alla fall när det gäller Metro, att ja, dels så hade de var liksom inte, de var inte insatta i bloggosfären, de förstod inte mediet, kändes som, utan de liksom bara byggde en tjänst och sen körde de bara på liksom. Medan jag tror att Aftonbladet har ju genom bloggportalen till exempel så har ju de en starkare koppling till bloggvärlden redan innan, så att säga. Så att jag tror att de har nog större chanser att lyckas. Sen hur de liksom, ja, det är ju väldigt svårt att se att den vanliga bloggaren, så att säga, den som inte har liksom tusentals besökare, att den ska liksom känna att oj, nu kommer jag börja tjäna pengar på det här. Det är liksom, det finns ju inte den ekonomin i det, men kan man liksom kommunicera på ett bra sätt, så visst, då kommer de största bloggarna säkert kunna få lite grann. Men det är liksom...
Men varför hittar man på en sån här idé överhuvudtaget? Varför får Aftonbladet för sig att de ska dela med sig av intäkterna?
Alltså det är ju för att hitta de bästa bloggarna, misstänker jag. Men det är ju väldigt spännande just vad det blir för någon slags ersättningsmodell. Jag vet inte om vi vet någonting om det egentligen, mer än att det ska väl vara annonsfinansierat på något sätt. Inte om någon annan känner till något mer om det. Men samtidigt kan man ju se, de har ju faktiskt redan plockat upp en del från sin bloggportal och gjort dem till, så att säga, välbetalda bloggare. Fotbollsfrun Malin Wollin är ju ett sånt exempel, som började blogga liksom som vem som helst på bloggportalen. Och hon bloggade ju så pass bra så att hon fick ju en anställning på Aftonbladet i princip ju. Så att kanske kan de där pengarna vara en morot för några, men några större intäkter ska man nog inte räkna med som bloggare.
Aftonbladet ser ju förstås också trafiken här till alla bloggarna. Och jag gissar att man som Metro har någon sorts lägsta spärr som man måste komma över innan man får pengar. Så att jag är, förutom att jag tror precis som Fredrik att man är ute efter att se det här som en akademi för framtida krönikörer, så är det ju också naturligtvis perfekt annonsplats för Aftonbladet att öka sina intäkter.
Olle, du har ju bloggat länge. Hur mycket behöver Aftonbladet betala dig för att du ska byta plattform?
Aftonbladet har inte råd att köpa över mig. Nej, jag ser inte min blogg som en affärs... Jag har ingen affärsmodell för min blogg, utan jag gör mina affärer, det är varumärkesbyggande, det är min blogg. Och mitt varumärke skulle bara förstöras av att jag gick till Aftonbladet. Eller Metro. Eller som jag.
En annan reflektion man kan göra är ju att det finns ju försök till exempel på YouTube-kloner där man får betalt om man laddar upp videos eller man får del av annonsintäkterna. Det fanns en digg-kopia, jag tror det var Netscape, som skulle fungera på samma sätt, att man fick del av annonsintäkterna om man bidrog med material. Men inga av de här verkar ju direkt ha tagit fart. Så man kan ju undra om modellen verkligen fungerar.
Alltså det är ju stor risk att det blir alldeles för lite pengar för de allra flesta, och då tröttnar ju folk liksom, det säger sig självt. Men det är klart att kanske kan det spara några till att börja, och sen så är väl förhoppningen då som sagt då att det ska vara någon form av plantskola helt enkelt.
Ja, men jag menar, om man inte har börjat blogga själv och så står man och väljer mellan så här, vilket bloggverktyg eller bloggsajt ska jag välja. Det är klart att en sån här sak kan göra att det lutar åt att man väljer Aftonbladet då istället för någon annan gratistjänst. Liksom. Så på så sätt är det ju man drar ju in nya bloggare på ett bra sätt.
Och jämfört med till exempel blogg.se, där tar ju alla annonspengar. Här får man i alla fall, har man i alla fall möjlighet att ta en liten slant av det som den som äger plattformen drar in på annonserna.
Hur ska man definiera sen då de här betalda bloggarna? För att om man tänker att bloggare är någon slags medborgarjournalister eller citizen journalists, och att de är så att säga någon slags altruistiska som skriver för sakens skull och för att det är roligt, och så har du de betalda journalisterna. Och här dyker upp någon slags mellanting. Vad säger ni? Kan det här sudda ut lite gränsen mellan medborgarjournalistik och så här professionella journalister?
Jo, alltså på ett sätt kan man ju säga att det förändrar ju förstås. Det blir ju ett mellanting ifall det blir en liten klick med människor som faktiskt nästan kan leva på att blogga. Men jag vet inte, det är ju väldigt tidigt också. Aftonbladet har haft bloggar i 1,5 år. Jag menar att folk som har bloggat i mer än 3 år, de är ju verkligen veteraner. Så att det är ju väldigt... Jag tycker det är väldigt tidigt ändå och komma med någon färdig slutsats om hur det kommer utveckla sig. Men det är klart att när det kommer pengar in i bilden, och det var väl ganska väntat att det någon gång skulle komma pengar in i bilden, det är klart att det förändrar bilden av vad en bloggare är i alla fall.
Och kanske, jag vet inte alls, men kanske är det också ett sätt, eller kanske ser man att kurvan av nytillkomna bloggare börjar plana ut eller någonting sånt. Och det här är ett sätt att liksom skjuta lite fart på den där kurvan igen. Ingen aning om hur siffrorna ser ut för Aftonbladet just nu, men det är ju en tanke.
Vi går vidare.
Klok.
Var det någon som ville säga något?
Jag vill bara berömma Fredrik för sitt kloka inlägg.
Okay. Ja, tack.
Vi går vidare. Fredrik Wass, du har postat ett intressant blogginlägg om ett annat blogginlägg som handlar om skillnaden på journalistik i ny och gammal media. Kan du inte berätta vad det handlar om?
Ja, det var väl egentligen inte jag som bidrog så mycket till den diskussionen, utan det var väl Isabella Hadley-Kamps som skrev grundinlägget som jag länkade till. Och det handlade ju om att om en artikel i The Atlantic som handlar om Barack Obama, som har på något sätt skrivits eller refererats till av både DN och Svenskan. Och i DN-artikeln så är det liksom, det är en standardartikel som känns, enligt Isobel då, så känns den, ja, det är inga referenser till ursprungsartikeln, utan det är väldigt mycket så att säga nästan ett plagiat, eller ja, det är liksom, det är inte så mycket fokus på var informationen kommer ifrån eller var vinkeln kommer ifrån. Medan i Svenskan då, så länkar hon till ett blogginlägg som Martin Jelin har skrivit och som är med citat från ursprungsartikeln och blandat med egen text. Och så menar hon att det här är vad som definierar nya och gamla medier. Och min invändning var väl att det är väl det här som definierar ny och gammal journalistik. Det var väl egentligen mitt enda tillägg i diskussionen. Men just det här att våga länka till källan och våga citera, och det är ju egentligen ett mer bloggmässigt sätt att skriva om en sak, liksom närmare källan på något sätt, medan förr i tiden så har i alla fall svenska tidningar kunnat vara gatekeepers för amerikansk och utländsk press, för att man vet att det är knappt någon svensk som sitter med New York Times på köksbordet, medan nu finns inte de gränserna längre mellan utländsk och inhemsk press, utan nu kan läsarna hitta ursprungsartiklar ganska lätt.
Så de enkla rewritens tid är snart.
Precis. Och framförallt, och inte bara rewrites, utan liksom just det här hitta artikelvinklarna och liksom så här. Det är kanske inte att man skriver av direkt, utan det är mer det här att uppslagen till olika artiklar. Förr kunde man hämta det lite mer. Man kunde stjäla lite mer utan att det märktes.
Ja, det är klart, jag håller med att det är hårdare kontroll, men samtidigt så just det här exemplet med den här artikeln tycker jag är lite orättvist mot Lennart Persson, som ändå, han har ju läst uppenbart fler än den här Atlantic Monthly-artikeln. Han säger ju faktiskt att han har läst den artikeln, och hans text är ju, han kokar ihop 4-5 olika artiklar som han har läst till en lite större tanke, medan
han bidrar ju med mycket mer analys och mycket mer liksom, det är en riktig artikel. Det andra är ju mer ett blogginlägg som är mycket mer kortfattat, så det är klart att det skiljer sig rent innehållsmässigt.
Men det är klart att den här diskussionen hade aldrig uppstått för för 4 år sedan, för då hade man knappt vetat om att att det fanns en tidning som hette Atlantic Monthly.
Fredrik Nygren.
Ja, alltså på något sätt ny journalistik för mig. Det är liksom när man har insett att egentligen vilket ämne man än skriver eller ja, publicerar någonting om, så finns det alltid läsare eller lyssnare eller tittare ute som har mycket högre kunskap än vad redaktionen själv har i det här ämnet. Och jag tänker på ett rätt intressant exempel från The News Press i Florida. De kallar det här för crowdsourcing, och de har faktiskt skapat en liten grupp med läsarexperter kan man väl kalla dem. Jag tror de kallar sig för Team Watchdog, det här gänget då, som då hjälper tidningen och läsarna förstås också, och genom att vända och vrida på olika journalistiska stenar. Det kan handla om att de hjälper till med någon revision av något företag eller ja, egentligen vad som helst kan handla om, men där läsarna då har högre kunskap än vad redaktionen själva kan bidra med då.
Jag tänker på en liten annan ingång till det här som just handlar om själva länkningen, att i Svenskans blogg där då i och för sig så gör man ju en länk till källan, i DNs artikel finns det ingen länk. När börjar tidningar länka dels mer ut till andra sajter, men kanske ännu mer till varandra? När kommer vi se DN länka till Svenska Dagbladet? Kommer det någonsin att hända?
Ja, eller ett bra första steg är ju åtminstone att Aftonbladet länkar till Svenska Dagbladet, eller som i vår egen koncern att våra egna tidningar börjar länka till varandra. Det är ju det första steget som måste ske i alla fall.
När jag hela tiden när jag jobbar och jobbade på Internet World, och så vi länkar ganska friskt till annan press och skriver vi, relaterar vi till en artikel på Dagens Media eller på TechCrunch eller vad det kan vara, så länkar vi oftast till den artikeln om det omnämns i texten. Och likadant skriver vi, ibland kan vi även länka till pressmeddelanden om de finns på en sajt och sådana saker. Så det tror jag är ganska så här, det är på väg in, i alla fall ser jag det på det sättet. Men det är snarare så att jag blir väldigt förvånad när varje gång man ser att folk inte länkar, när det verkligen går att länka, eller man pratar om ett klipp på nätet, eller man pratar om verkligen ett nätfenomen utan att länka till det. Det ser man ju rätt ofta, men det är liksom, jag vet inte hur man tänker riktigt där.
Jag tänker bara att det är väl helt enkelt så att man skriver på DN och Svenskan, skriver man fortfarande texterna först för papper, och man sitter inte och lämnar in texter med färdiga hyperlänkar. Det är väl när man vänder, först när man vänder på perspektivet, då har vi kommit att få se mer länkar även i de stora tidningarna, är min gissning.
Kan det inte handla om en attityd gentemot, så att säga, att ge cred överhuvudtaget? För som journalist av egen erfarenhet vet jag ju att det finns nästan någon slags norm i branschen att man nästan slår klut på sig själv för att slippa kanske credda ett annat medie. Kommer det ske en attitydförändring här när bloggarna, så att säga, går i bräschen och länkar hejvilt glatt till varandra?
Jag tror absolut att vi är på väg mot en förändring, och jag tror att magasinen där har kommit betydligt längre än vad vi dagstidningar har gjort till exempel. Men vi har en liten bit kvar där helt klart i dagstidningsbranschen, framförallt när vi är så snåla med länkar att vi inte kan länka till tidningarna som ingår i våra egna koncerner, då det är riktigt kast.
Sista ämnet i What's Next in New Media idag är att BBC gör en Mind Park. BBC letar talanger och idéer utanför huset nästa år. De kommer nämligen låta kreativt folk och företag pitcha idéer på stora workshops. Och de som har de bästa idéerna kan till slut få funding av public service-jätten. Ett problem då som BBC vill hitta en lösning på är till exempel hur man kan hitta och identifiera breaking news på nätet. Fredrik Wass, alltså vad säger du om det här att lägga den kreativa utvecklingen inom teknik utanför för mediehusen?
Alltså, jag vet inte vad som menas med utanför mediehusen. Jag antar eller hoppas att redan idag så lägger väl SVT ut uppdrag till exempel på externa produktionsbolag. Och det här känns ju som att det motsvarar ju liksom att samla ett gäng produktionsmänniskor eller ja, kreatörer och låta dem så att säga spåna fram idéer. Det känns som att nu gör de det lite mer öppet och lite mer sådär, verkar mer som talangjakt sådär, men det är väl någonting som görs i viss utsträckning redan idag kan jag tänka mig. Jag har inte insatt i det, men jag tycker att det låter som en väldigt bra idé. Det är ju inte märkligare än att anlita externa konsulter som företag gör. Alltså.
Men är det inte ett erkännande från BBC lite grann också, att även om just BBC ligger väldigt långt fram när det gäller new media, att vi behöver ta in friska och färska idéer utifrån.
Jo, det sätter ju fingret på ett problem som jag tror många public service företag har, att man har väldigt svårt att vara innovativa. Det finns inte den drivkraften. Det är lätt att den saknas i public service företag. Och det nya här är väl att man också inte bara diskuterar innehållet, utan att man lägger fokus på tekniken och lyfter upp den som lika viktig för mediets framtid som vad det ska innehålla.
Jag tycker också det visar på en väldigt skön inställning till webben. Det är också så, BBC var ju faktiskt ganska tidigt ute med just open source, och det har de ju kört i rätt många år faktiskt, där de delar med sig av programutveckling som de har gjort på BBC. Det kan vara allt från mediaspelare till andra skumma grejer som kanske är väldigt specifikt för deras bransch, men bara att de väljer att ta det här steget känns väldigt sunt.
Och så längtar man ju förstås att SVT ska ta efter den här idén och utlysa likadan tävling i Sverige. Det är väl det jag hoppas mest på, för det skulle bli jättespännande att se vad som skulle kunna hända med SVT om man lät kreativiteten komma även utifrån huset när det gäller tekniska.
Tror vi det händer?
Nej.
Nej, jag tror inte det är helt omöjligt faktiskt, men
alltså, BBC är ju lite av en halvgud både inom Sveriges Television och Sveriges Radio, och alltså bägge, både SVT och SR, är uppbyggda på någon slags modell som ju faktiskt är nästan rakt av kopia på BBC. Så tror ni att det är lättare för till exempel SVT och SR att haka på en sån här idé om det är BBC som gör det, jämfört med om det skulle till exempel vara, ja, vad vet jag, Wall Street Journal?
Ja, säkert. Ja. Och det går väl ganska många flygresor på SVTs och Sveriges Radios resekonto just till BBC och träffa dem och lyssna på deras nya idéer. Så att, nej, men det är klart att det här kommer diskuteras i Sveriges Television, och ganska mycket enbart för att det är BBC som har gått i bräschen.
Okej, okay, What's Next in New Media är slut för idag.
Tack Olle Lidbom på bloggen Vassa Äggen.
Tack så mycket, kul att vara med.
Var hittar man dig på nätet?
Vassaäggen.se eller på Facebook förstås.
Och tack Fredrik Nygren, webbutvecklare på Gota Media.
Mycket trevligt, tack tack.
Du har en blogg.
Och den finns på networkers.se.
Och Fredrik Wass, redaktör på Internet World.
Ja, tack så mycket.
Och din blogg.
Bisonblogg.se.
Och vi finns på whatsnext.se. Jag heter Kristin Heinonen.
Jag är Thomas Wenström.
Och vi hörs.
Hej.